بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Vi fortsätter att gå igenom Durus al-Muhimma, och idag kan man säga att det är en liten tilläggslektion som egentligen inte nämns i den boken Durus al-Muhimma. Men det är saker som ändå jag tycker är väldigt viktiga. Det är vad som är sunna att säga efter bönen, vad som är tillåtet i bönen, vissa moment, och vad som är makro, vad som är ogillat att göra i bönen eller förbjudet, men som ändå inte bryter bönen. För alla de här tre är ganska viktiga. De har med bönen att göra. Vad man säger efter bönen, vad man får göra i bönen och vad man inte får göra i bönen. Vissa fel som folk gör i bönen. Taib, gällande första saken. Vad ska man säga efter bönen? Och när vi säger bönen menar vi den obligatoriska bönen. Efter sunna bön finns det ingen speciell dhikr som man säger, utan den dhikr som har nämnts, den åkallan, åminnelsen, är efter obligatoriska bönen. Thauban radiyallahu anhu berättar att Rasulullah alayhi salatu wasalam brukade, då han avslutade bönen, be Allah om förlåtelse tre gånger. Och säger: Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dhal jalali wal ikram. Och då frågas en av dem som berättar hadithen, hur ber han om förlåtelse? Då så säger de, han säger astaghfirullah, astaghfirullah. Alltså tre gånger. Så det är sunna att man efter bönen säger astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu berättar att Allah sände bud alayhi salatu wasalam. Han säger: muaqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna. Det finns tre muaqibat, yani tre saker som kommer att bestå, tre bestående, så alltså dess belöning kommer att bestå, som man inte ska lämna då. Thalath wa thalathun tasbiha wa thalath wa thalathun tahmida wa arba wa thalathun takbira fi dubur kulli salah. Att man säger subhanallah 33 gånger, alhamdulillah 33 gånger och Allahu Akbar 34 gånger. Som ni lade märke till här, att man säger inte la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Det finns olika sätt att säga det, och det här är ett sätt, okej? Men första man kan då säga 33, 33 och 34. Men den kändaste är kanske hadithen som är berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu, att Allah sände bud alayhi wasallam, han sa: den som prisar Allah, sabbah Allah, efter varje bön 33 gånger, alltså säger subhanallah 33 gånger, alhamdulillah 33 gånger, Allahu Akbar 33 gånger, detta blir 99. Och sen fullbordar det här med att säga la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Denna persons synder kommer att bli förlåtna även om de är lika mycket som vattnet, alltså som havet. Denna persons synder kommer att bli förlåtna även om de är lika mycket som havsvattnet. Och den här hadithen är också autentisk, den finns i Sahih Muslim och andra. Det är en annan hadith som många inte känner till, som är berättad av Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Han berättar att Allah sände bud alayhi salatu wasalam. Han sa att det finns två egenskaper. Om man bevarar dem så kommer man gå in i paradiset. De är lätta, men de som gör dem är få. De här två egenskaperna är lätta, men de Funkar inte? Säger de det? Suleiman, eller jag kan fixa det. Så det finns två egenskaper. Om man håller fast vid dem får man gå in i paradiset. De är lätta att göra, men det är få som gör dem. Det första är att man säger subhanallah efter varje bön 10 gånger. Och säger alhamdulillah 10 gånger. Och Allahu Akbar 10 gånger. Det här blir 100. 150 med tungan. Och 1500 fil mizan. Och 1500 i vågen. Vad menas med det här? Om du säger subhanallah och Allahu Akbar och alhamdulillah 10 10 10, så blir det hur många? 15. Och varje hasanat är?
10.
Ja? 10, precis. Det blir 150. Och så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att det är, i vågen är det ännu mer, det är 1500. Och sen den andra egenskapen, om man lägger sig i sängen så säger man subhanallah 30 gånger, alhamdulillah, eller 33 gånger, alhamdulillah 33 gånger och Allahu Akbar 34 gånger. Och det här blir 100 med tungan och 1000 som belöning. Och så sa profeten alaihissalatu wassalam, vem av er gör 2500 synder om dagen? Och han menar att belöningen för de här två grejerna tillsammans blir 2500, alltså hasanat. Och att en hasanat suddar bort en dålig gärning. Så han säger, vem av folk är det som gör 2500 synder om dagen? Och då så förundrades den här sahabin, han säger, vadå? Vadå att det är få som gör det? Och han sa också att han såg profeten alaihissalatu wassalam räkna med fingrarna. Och så sa han, vadå att det är få som gör det? Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam att shaitan kommer till människan då han ber. Och han säger, kom ihåg, si också. Alltså kom ihåg de här sakerna. Och få honom att tänka på andra saker. Så att efter bönen glömmer han bort att göra den här vikr. Och han kommer till personen då han ska sova. Och får honom att somna. Okej, och den här hadithen är autentisk. Den finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Så det här är två egenskaper. Att man efter bönen kan säga subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. 10 gånger. 10 10 10. Det är många som inte känner till. De vet bara den här 33. Och den här hadithen är också autentisk då. Så det är tillåtet att säga det. Och det är också en nytta som vissa av ulema nämner, att man kan variera. När man varierar, du säger en gång 33, en gång 34, en gång 10. Så håller det här dyrkan vid liv. Det blir inte som en vana. Eller hur? Du ger liv till sunna också. Du sprider sunna. Och en annan nytta är att om du har bråttom till exempel, du är i skolan eller på jobbet, så säger du då de här 10 gånger, som går mycket snabbare än att säga 33. En annan sak som är sunna att säga efter bönen är vad som har berättats från Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Han sa, en gång så tog profeten mig alaihissalam vid axeln. Och han sa, ja Mu'adh, vid Allah så älskar jag dig. Och då så sa Mu'adh, vid min moder och fader, alltså jag typ, du är mer värd för mig än dem. Inte att han svär vid dem. Jag älskar dig också. Och då så sa profeten alaihissalam, jag rådger dig att alltid säga det här efter bönen. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadatika. Och Allah, hjälp mig att åminnas dig, att vara tacksam mot dig och att dyrka dig på bästa sätt. Och den här hadithen är också autentisk. Den finns i Abi Dawud och andra. Så det här är efter varje bön. Det finns vissa som man säger bara efter fajr. Som Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Det är bara efter fajr. En annan sak som är väldigt lätt också att göra efter varje bön är att läsa Ayat al-Kursi, vers 255 från surat al-Baqara på arabiska. Den som läser den efter varje bön får bi'idhnillahi gå in i paradiset, som det har nämnts i hadithen, att ingenting hindrar honom från att gå in i paradiset förutom döden. Det har också nämnts att det är sunna att läsa al-mu'awwidhatan, surat al-falaq och al-nas efter varje bön. Alltså man kan läsa dem en gång. En gång surat al-falaq, en gång surat al-nas efter varje bön, inklusive fajr och maghrib. Och så om man vill kan man även läsa efter fajr och maghrib tre gånger. Qul huwallahu ahad, falaq och nas. Det är en annan dhikr. Så man kan variera, som ni hör. Det finns många olika. Tayyib. Vi går vidare till vad som är tillåtet i bönen. Och så avslutar vi kommer avsluta med vad som är förbjudet eller förhatligt i bönen. Det är tillåtet att ta några steg i bönen, att gå några steg. Aisha radiyallahu anha berättar att Rasulullah alayhi salatu wassalam bad i sitt hem och dörren var låst. Och Aisha sa, jag kom och typ knackade för att den skulle öppnas, och han skulle öppna. Så han gick fram och öppnade dörren och sen gick han tillbaka till sin böneplats. Och så sa hon att hon beskrev dörren att den låg i böneriktningen. Alltså han vände sig inte och gick åt något annat håll, utan den var framför honom. Så han tog några steg fram, öppnade dörren och gick tillbaka. Så här är tillåtet. Och samma sak som vi sa förut gällande sutra. Om du ber med en sutra framför dig och den här sutran skulle flyttas på sig, alltså om du skulle vara en person eller någonting, så kan du ta några steg framåt för att få en ny sutra. Det är också tillåtet. Eller bakåt eller åt sidan. Så det här är ingenting som bryter bönen. Men man ska inte kanske gå 10-20 steg, utan det rör sig om några enstaka steg. Det här är även i obligatoriska bönen, så är det tillåtet. Det är tillåtet i bönen att bära barn. Det berättas från Qatada radiyallahu anhu. Att Rasulullah alayhi salatu wasalam brukade be, och att han bar Umama bint Zainab, hans dotters dotter alayhi salatu wasalam. Och det berättas att när han stod upp så bar han henne, och när han gjorde sujud så satte han ner henne. Och den här hadithen är autentisk, den finns i Bukhari och i Muslim. Så det är tillåtet att bära barn i bönen. Och det här är sunna som många inte känner till. Ibland ser man i moskén och man hör barn skrika högt. Och de liksom sträcker upp händerna mot mamma. Hon ska bära dem. Men de vet inte att det är tillåtet. Eller vissa män har sett att det här inte är tillåtet. Och det är fel. De stör alla i moskén. Om de bara bär barnet så blir barnet tyst. Alhamdulillah, islam har kommit med en sharia som underlättar för människor. Så det är tillåtet att bära barn i bönen. Och det är också ett bevis på att rörelser som har med bönen att göra inte är förhatliga. Det är helt okej att göra rörelser som har med bönen att göra. För om du bär, tar upp och så sätter ner varje sujud, det är många rörelser, eller? Så det är något som är tillåtet. Och man kan inte säga att det här bara är specifikt för profeten alayhi salam, utan sharian är generellt för alla människor. Så det här är tillåtet för alla människor, män och kvinnor, att bära barn. Det är också tillåtet i bönen att döda skadliga djur. Abu Huraira berättar att profeten alayhi salam beordrade med att man dödar al-aswadain, de två svarta. Och det är alltså i bönen al-aqrab och al-hayya, skorpion och orm. Han beordrade att man dödar de här i bönen. Det är också något som är tillåtet. Om man har ett spjut eller ett svärd med sig när man ber, så kan man då döda dem i bön. Eller stampa på den om det är en skorpion. Fast man kanske måste vara ganska modig. Vi såg sådana här i Saudiarabien. Vi var jätterädda för skorpioner. Du vet, man tänker man kan dö. Vet. Så kommer någon från Afrika, bara tar upp den i svansen och slår den mot väggen och slänger den. Skrattar. Någon annan beduin, han kom en gång, han bara, tog sandalen, så slog han en bang. Som en insekt, du vet. Så bara gick han lite. Så, i alla fall, om man skulle bli allt för rädd, så kanske det är tillåtet att bryta bönen. Men det är tillåtet att döda dem i bönen. Det är också tillåtet i bönen att indikera någonting. Att göra ett tecken för att få någon att förstå någonting. Jabir berättar från profeten alaihissalam att profeten alaihissalam var sjuk. Och han bad sittande, alltså som imam. Och han sneglade bakåt och såg att sahaba stod upp och indikerade att de skulle sätta sig ner. Så de satte sig ner. Så i den här hadithen finns det ett bevis på att det är tillåtet för imamen eller någon annan att vända lite grann på huvudet och kolla om det är någonting viktigt, och att indikera, att göra ett tecken med handen eller någonting. Tyst, stanna, sitt, stå och så vidare. Det här är någonting som är tillåtet. Och samma sak, ibland behöver man kolla på imamen. Gör han ruku, gör han sujud och så vidare. Det är tillåtet. Det är tillåtet också att om man vill spotta, att man tar ut en grej från fickan och spottar in. Och det har nämnts i en hadith att man inte får spotta mot qibla. Och det är en sak som kommer sen, och som är förbjudet, att spotta mot qibla eller spotta mot sin högra sida. Det är förbjudet, utan man ska spotta på sin vänstra sida i bönen eller ja, och under foten. Och det här var ju då i de moskéer som inte har matta. Om moskén har matta, så är det bra att man undviker att spotta. Utan då kan man ta fram en näsduk och spotta i den. Okej? Okay? För det är generellt också förbjudet att spotta mot qibla, vart du än är någonstans. Jag har nämnt en hadith att den som gör det kommer få tillbaka det här spottet i ansiktet på domedagen. Så man ska undvika det, att spotta mot Mekka, vart man än är. Och det här är alltså medvetet, om man inte vet vart Mekka är, så Allah. Det är också tillåtet om någon hälsar på dig i bönen, du står och ber och någon kommer och säger assalamu alaikum. Att man hälsar med handen, inte att man säger någonting. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma berättar att profeten alaihissalam gick till Quba för att be. Och en man från Ansar kom till honom och hälsade då han bad. Och då så frågade en av de som berättade hadithen, hur besvarade profeten alaihissalam den här hälsningen då han bad? Och då så sa sahabin så här, och så tog han fram sin hand, gjorde den rak. Och ja'ala batnahu asfal. Så handflatan neråt och den baksidan uppåt. Så man hälsar genom att jag tar fram handen igen. Och handflatan neråt och handen upp. Man gör en gest liksom. Och den hadithen är autentisk, den finns i Abi Dawud. Det här är tillåtet, det är inte ett måste. Taib. Och det är inte tillåtet att säga wa alaikum salam om du ber. Du får inte prata i bönen, förutom med det som har med bönen att göra. Det är också tillåtet om någon gör ett fel i bönen, att man säger subhanallah, så att imamen ska reagera. Och kvinnor klappar händer, eller klappar på låren. Som har berättats i hadith Sahl ibn Sa'd. Att det hände någonting i bönen, profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde någonting fel. Och folk började att klappa händer. Då så sa han att klappa händer är för kvinnor. Om någonting händer i bönen, så säg subhanallah. För om imamen hör det, så kommer han att reagera. Alltså han kommer kolla och försöka förstå vad han har gjort för fel. Okej? Okay? Så om imamen gör ett fel, till exempel han ställer sig upp för 50 raka. Det finns ingen 50 raka i någon bön. Då så säger de som är bakom honom subhanallah, subhanallah, och sitter kvar tills det att han sätter sig ner. Och då får inte ställa sig upp. Eller om han glömmer en sujud, då säger de subhanallah. Om det är en kvinna bakom, så klappar hon händerna. Okej? Okay? Och vissa har också den här hadithen som bevis på att vi muslimer ska inte hålla på och klappa händer. Ni vet, om någonting händer i en stor konferenssal eller någon har vunnit ett pris, så börjar folk att klappa händer. De säger det här är någonting oislamiskt för männen, utan det här kvinnorna klappar händer i bönen. Allahu alam. Det är också tillåtet att korrigera bönen. Korrigera imamen om han läser fel. Som har berättats från sahaba att profeten alaihissalatu wassalam bad och blandade ihop sin recitation. Och när han var färdig med bönen så sa han till Ubay, en av de sahaba som kunde bäst Koran: bad du med mig? Han sa ja. Han sa, varför påpekade du inte att hur jag skulle ha läst istället? Så, vilket bevisar att man kan då korrigera imamen om han läser fel. Det är också tillåtet i bönen att hindra den som försöker gå förbi en. Om du ber som imam eller själv. Och du har en sutra framför dig, som vi gick igenom förut. Den är typ max 2 meter framför dig. Och någon försöker gå förbi mellan dig och din sutra. Så är det tillåtet att du sträcker fram handen och försöker putta bort den här personen. Även om du gör det 2-3 gånger eller mer. Det är helt tillåtet. Det är okej, och det är till och med beordrat. Det är också tillåtet att gråta i bönen. Då man hör Koranen reciteras, eller man reciterar den själv, eller man tänker på Allah subhanahu wa ta'ala storhet, att man gråter. Ali radiallahu anhu berättar från Yawm al-Badr. Han sa, det fanns ingen som hade en häst förutom al-Miqdad. Alltså, ni vet, de var ungefär 300 sahaba. Och de hade inga ryttare förutom en av sahaba. Och vi sov alla på natten. Jag såg att alla sov på natten förutom Allahs sändebud, alaihissalatu wassalam. Han stod under ett träd och bad och grät fram till morgonen. Han stod och bad och grät fram till morgonen. Och den här hadithen är autentisk. Och det finns en liknande hadith där en sahabi beskriver profeten alaihissalatu wassalam, och han säger att från hans bröstkorg hörde jag ett ljud som lät som en gryta eller en kittel, ni vet, eller en kokar. Det kommer till ett skrikande ljud eller något sånt där. För han grät av rädsla till Allah subhanahu wa ta'ala. Det var några av de sakerna som är tillåtna i bönen. Och vi ska nu nämna saker som är makro, som är förhatliga och som man ska undvika i bönen. Det första är att leka med kläderna eller kroppen, eller leka med någonting i bönen om det inte finns ett behov. Profeten alaihissalatu wassalam frågades om en man som höll på att rätta ut jorden när han ska göra sujud i bönen. Alltså. Och då så sa han, om han måste så en gång. Om han måste göra det här så en gång. Alltså, du ska inte hålla på att göra det flera gånger. Vilket tyder på att man ska fokusera sig och koncentrera sig i bönen. Och det nämnde vi förut också. Man ska inte hålla på att leka, kolla på klockan, kolla på mobilen och så vidare, utan man ska koncentrera sig i bönen. Och vissa står och leker med kläderna, kliar sig i skägget. Och det här är något som inte är bra. Utan om det finns ett behov, det klias, det är klart kan klia det. Men att någon står och leker med skägget och kläderna i bönen, det är absolut inte bra. En till sak som är förbjuden, och inshallah det är ingen av er som gör det och kommer göra det, är att man står och ber med händerna på midjan, så här. Ja, att man har båda händerna på midjan. Ni vet, som när man väntar på någonting och man är lite arg. Och det här är förbjudet. Och inshallah det är ingen som ber så. Det sägs, Allahu alam, att när shaitan slängdes ut från paradiset, att det var så han stod. Allahu alam. Att det är så här högmodigt eller någonting. Det är också förbjudet i bönen att lyfta upp blicken mot himlen. Abu Huraira radiallahu anhu berättar att profeten alaihissalatu wassalam, han sa, folk måste sluta kolla upp mot himlen i bönen, eller så kommer Allah att ta deras syn ifrån dem. Och den här hadithen är också autentisk, den finns i Sahih Muslim och andra. Så det är inte tillåtet under bönen att kolla upp mot himlen. Om du gör dua utanför bönen, du kan kolla upp mot himlen, det är lugnt. Men just i bönen så ska man inte kolla upp. Utan vad som är sunna är att man kollar vart? Vart? Ner.
Där man gör
sujud. Förutom när man gör tashahud, då är det sunna att kolla på fingret. Man pekar på. Taib. Det är makro att stå och kolla till höger och vänster i bönen. Om det inte finns ett behov. Aisha radiallahu anha frågade profeten alaihissalam om att stå och snegla och kolla till höger och vänster. Och då så sa han, det här är vad kan man säga, snatteri. Shaitan snattar från tjänarens bön. Ja, det är en annan hadith. Det här är i alla fall en hadith som säger att shaitan snor från personens bön. Och vad som menas är att du står fokuserad framför Allah subhanahu wa ta'ala, koncentrerar dig och du får belöning för det. Och shaitan kommer och får dig att kolla till höger och vänster, så minskar det den här koncentrationen och belöningen från bönen. Och det också nämns i en annan hadith att profeten alaihissalatu wassalam förbjöd att man ber och kollar som en räv runt omkring sig. Ni vet räven när den spanar. Den kollar till höger och vänster. Vissa är så i bönen, eller hur? De står och kollar överallt. Och det är fel. Det ska man inte göra. Men om det finns ett behov, du får kolla på imamen och så vidare. Om du behöver veta vad som händer i bönen. Det är också makro att kolla på allting som distraherar människan i bönen. Aisha radiallahu anha berättar att profeten alaihissalatu wassalam, han bad i ett klädesplagg som hade, vad heter det, märken, eller hade någon slags mönster. Det hade mönster. Och efter bönen så sa han att de här mönstren distraherade mig från bönen. Ta det här klädesplagget och ge bort det till Abu Jahm. Och hämta ett annat istället. Ett annat klädesplagg utan mönster. Och här nämner ulema också att samma sak gäller inte bara kläder, utan det gäller även bönematter. Eller rummet där man ber. Man ska undvika att ha saker som distraherar framför en. En gång så bad profeten sallallahu alaihi wasallam och han hade någon slags gardin framför sig med bilder också. Och samma sak efter bönen. Han beordrade att man tog ner det här och man gjorde kuddar av den här gardinen. För det distraherade honom i bönen. Så man ska undvika att be med saker som distraherar en. Okay? Man ber inte med tvn framför sig på, tv-spel, massa skrikande barn om man inte måste och så vidare. Och mattor, bönemattor med alla möjliga färger. Det är också fel. Utan försök ha en bönematta med en färg. Om ni ska ha en bönematta. Det är bättre. Det är inte haram. Men generellt försök att undvika allt som distraherar människan. Och tyvärr många moskéer också har blivit helt förskönade och förgyllade. Väggarna, mashallah, du kan knappt se någon del av väggens färg. På grund av alla de skrifter och mönster och sånt som finns på väggen. Massa tavlor i vissa moskéer och sånt. Det här är något som inte är bra. Alhamdulillah, låt väggen vara helt vit. Ha ingenting på väggen. Eller en färg åtminstone. Och det här är från domedagens tecken. Att muslimerna kommer att försköna deras moskéer. Så som judar och kristna förskönade deras bönetempel. Eller moskéer innan. Och att muslimerna kommer tävla i vem som gör den finaste moskén. Och sen kommer de inte att bry sig om den. Det här är också ett tecken som vi kan se idag, att rika män satsar pengar på moskén och de kanske inte ens går dit och ber eller bryr sig inte om moskén. Vissa säger att de går till en moské där 5000 pers kan be eller någonting och du finner knappt i alla de 20-30 personer kanske som ber. Så det är bara tävling, de skryter. Vem har gjort den största moskén? Allah al-Mustan. Så man ska undvika allting som distraherar en från bönen. Och samma sak gäller också, man ska inte be mot bilder och statyer och kors. Det ska man absolut inte göra. Och man ska inte be i kyrkor om det finns bilder och statyer och kors där inne. som Omar har berättat. Men om det finns en kyrka utan de här sakerna, så har det berättats från vissa av sahaba att de bad i kyrkorna om det inte fanns någon annanstans att be. Det är då på villkor att det inte finns statyer, bilder och kors. Men Allah alam om det finns någon sån kyrka. Och det får inte finnas gravar heller. Och det kommer vi komma till. En till sak som är förbjudet i bönen är att täcka munnen. Att täcka munnen i bönen är också förbjudet, som det har nämnts i en hadith som är autentisk, som finns i Ibn Majah, Abi Dawud och Tirmidhi, att profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man täcker munnen, att en man täcker munnen. Och Sheikh bin Baz rahimahullah, han säger att det här är så länge man inte har en ursäkt. Alltså om du själv kanske doftar jätteäckligt i munnen, eller om någon bredvid dig gör det och du står inte ut med den här doften, så får du täcka munnen, det tillåter. Alltså om det finns ett behov, eller om det är någon så här gaser eller rök eller någonting, och du hostar, det är klart att du får täcka munnen. Men generellt så ska du inte täcka munnen i bönen. En annan sak som är makruh i bönen är att gäspa. Abu Huraira berättar från profeten alaihi wasallam att han sa: gäspning i bönen är från shaitan. Om någon av er gäspar, så ska han försöka hindra det så mycket han kan. Och i en annan hadith, han ska då stoppa handen på munnen. För sannoliken så går shaitan in i munnen. Så man försöker antingen att stoppa de här gäspningarna genom att hålla igen munnen, eller att sätta handen på munnen. Och sen som vi nämnde är det också makruh att man spottar mot qibla, eller att man spottar på sin högra sida. Utan om man vill spottar man på sin vänstra sida och under foten, eller i ett papper eller någonting. Man ska heller inte ha uppsatt hår i bönen. Och heller inte vika kläderna i bönen. Som det har nämnts i hadith Abdullah ibn Abbas, att profeten s.a.w. han sa: jag har blivit beordrad att göra sujud på 7 kroppsdelar. Och inte sätta upp håret eller vika kläderna. Och den här hadithen är också autentisk. Jag vet faktiskt inte om den här hadithen både omfattar män och kvinnor. Men det är självklart. Men om den omfattar kvinnor, Allahu alam, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte läst någonting sånt. Och vad gäller kläderna, så finns det olika åsikter. Vad är det som menas? Ska man inte vika kläderna i bönen när man står och ber, eller ska man inte vika kläderna innan bönen? Alltså får man inte ens gå in bönen med vikta kläder, eller får man inte vika kläderna i bönen? Och det som de flesta ulema säger, att man ska inte be med vikta kläder. Okej? Okay? Imam Malik rahimahullah säger: om en person har vikt upp kläderna på grund av en anledning, jobb eller sånt, och sen går han och ber, så är det inshallah ta'ala lugnt. Det är inget problem med det. Allahu alam vad som är korrekt, men man ska försöka undvika det. Många bröder till exempel viker upp byxorna. Det som man egentligen borde göra är att man inte har så långa byxor att de är under anklarna. För det är också en sak som man inte ska ha i bönen. Kläder som hänger under anklarna om man är man. Utan man försöker ha byxor som är över anklarna. Så slipper man hålla på vika kläderna. En annan sak som är makro i bönen är att lägga armbågarna på marken i sujud. Att man låter armbågarna vara i marken. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att ni ska inte lägga era armbågar i marken som en hund gör. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Det är sunna att lyfta upp armbågarna från marken. Det är också fel att be då mat är serverad eller man vill gå på toaletten. Aisha radiyallahu anha sa att hon hörde Allahs sändebud alayhi salatu wasalam säga: la sala bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi al-akhbathan. Att man ska inte be, eller det finns ingen bön då maten är serverad eller då man håller sig, alltså man är nödig, man vill gå på toaletten. Och den här hadithen är också autentisk. Finns i Sahih Muslim. Vad menas med att det finns ingen bön? Är bönen ogiltig eller? Ja. Men är den ogiltig? Ja, de flesta ölemar säger att den inte är ogiltig. Men gällande det här att man vill gå på toaletten. De säger att om man är så nödig att man kan inte tänka på annat, då är bönen ogiltig. För det är så hadithen säger, la sala, det finns ingen bön. Okay. Och gällande mat, om maten är serverad så ska man börja med att äta. Förutom om till exempel det är 10 minuter kvar på bönetiden. Då skulle du självklart be först. Men generellt, om maten är serverad skulle du äta först. Även om du hör adhan i moskén och iqama. Om maten är serverad så stannar du hemma och äter och ber hemma. Det är det som är sunna. Och det är en giltig ursäkt för att inte gå till moskén. Det är också förbjudet att tävla med imamen. Att alltså göra rörelse före imamen. Profeten alaihissalam, han sa, är personen som lyfter sitt huvud, eller lyfter sig upp från rukå före imamen, är han inte rädd att Allah ska förvandla hans ansikte eller hans huvud till ett åsnehuvud? Eller få honom att se ut som en åsna? Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och det här är mycket hårt, en mycket hård varning som tyder på att det är förbjudet att lyfta upp huvudet före imamen i rukå. Och samma sak gäller också i alla andra sujud, gå ner i rukå och så vidare. Man får absolut inte göra någonting före imamen. Taib. De flesta lärda säger om man gör takbiratul ihram och taslim före imamen så är bönen ogiltig. Alltså om du säger Allahu Akbar när du går in i bönen före imamen, då är bönen ogiltig. Och samma sak om du säger salam aleikum före imamen, då är bönen ogiltig. Och sen kan man ställa sig en rolig fråga. De folk som gör det här, de gör saker före imamen och samtidigt som imamen, de har ju bråttom, eller hur? Men frågan är, kommer de och kan de gå ifrån bönen före imamen? Ja? Det spelar ingen roll hur snabbt han gör. Han måste ändå vänta till imamen säger salam aleikum. Förstår du? Så det är helt onödigt att hålla på och stressa i bönen. Där man gör saker och ting efter imamen. Därför sa sahaba att när profeten sallallahu alaihi wasallam gick, han stod efter rukå och skulle gå ner i sujud. Vi satte inte, eller vi började inte gå ner i sujud förrän profeten sallallahu alaihi wasallam hade satt sin panna i marken. Ja? När de såg att hans panna var i marken, då började de röra sig ner i sujud. Så man ska göra allting efter imamen, som du har nämnt i en hadith. Om imamen gör rukå, gör rukå. Om imamen gör sujud, gör sujud. Imamen är där för att följas. Han är en ledare och ledaren ska följas. Och man ska då inte göra saker och ting före imamen. Vi ska nämna lite saker kortfattat som också är fel att göra i bönen. Att be i tajta kläder som visar ens aura, som är genomskinliga, eller som vissa ber med vad heter det, tajta byxor, eller så har de en kort t-shirt. Så många har kuffar, ni vet, de går och visar kalsongerna där bak. Byxorna hänger och man ser ryggen. Så här kan man inte be. För vad som är bakom, vad säger man, naveln på ryggen, det är också aura. Och om man visar det i bönen så är bönen ogiltig. Så man ska akta sig för det. Utan om man har t-shirt och så vidare, så stoppa in den i byxorna så att ryggen inte visar sig i bönen. Och försök undvika att ha tajta kläder. Det gäller både män och kvinnor. Vissa tror att det här bara gäller kvinnor. Nej, samma sak gäller också för män. Man ska inte ha tajta kläder som visar ens aura. Och inte heller genomskinliga kläder. Vad gäller kläder så får kvinnan inte heller visa fötterna i bönen. Som jag har sagt innan. Kvinnan ska täcka allting förutom ansiktet och händerna. Och vad gäller kläder ska man inte heller be med kläder som har bilder på människor. Eller djur. Det är också förbjudet. Vissa ber och de har en bild på en örn. Eller ännu värre. På Tupac eller Bob Marley eller någonting. Det är som han alla. Du ber, du kan inte ha såna här kläder på dig. Änglarna kommer inte in i huset där det finns bilder. Och du står och ber med de här sakerna på kläderna. Det ska man undvika. Allt som har en själ. Människor och djur. Och vad gäller böneplats så får man inte heller be, som vi sa innan, man får inte be på toaletter, man får inte be i slakthus, man får inte be på begravningsplatser. Man får inte be på en grav eller mot en grav. Förutom vad? Vilken bön är det man får be på en begravningsplats? Ha? Janaza. Begravningsbönen får man be på en begravningsplats. Men man får inte göra en bön som har ruku och sujud på en begravningsplats. Det här är fel. För profeten, sallallahu alaihi wasallam, sa han förbjöd att man sitter på gravar och att man ber mot dem. Taib. Och ett ännu större fel som finns i den muslimska världen tyvärr är att man bygger moskéer över gravar. Eller begraver folk inne i moskén. Och det här är strängt haram. Profeten alaihissalam sa innan han dog: må Allah förbanna judar och kristna, de tog deras profeters gravar till moskéer eller till böneplatser. Alltså de avsedde de här platserna för bön. Och det här leder till kyrk. Det leder människan till kyrk. Att han tror att det är bättre att be mot graven, det är bättre att be nära graven, och till slut kanske han går och ber till graven och så vidare. Och det här är någonting som är förbjudet. Och de säger, om en moské har byggts över en grav så måste den, vad säger man? Den måste förstöras. Moskén måste förstöras. Rivas. Eller om man har begravt en människa i en moské, så måste man då ta upp det här liket och begrava någon annanstans. Förstår ni skillnaden? Om moskén är byggd över en grav, då måste moskén rivas. Om man har begravt en människa i moskén, så måste man ta ut människan. Du behöver inte riva moskén. För moskén var där först. Taib. Och de lärde sig också, som Imam Ahmed i hans medhab, att bönen är ogiltig om du ber i en moské med grav. Det ska man undvika. Vänta. Ett annat fel som folk gör i bönen är att innan de ber så säger de nia, de säger avsikt. Allahumma jag har nia att be till dig 4 raka duhur. Och det här är också fel, för det finns inget bevis för det. Och Allah subhanahu wa ta'ala vet vad som finns i våra hjärtan, vad vår avsikt är. Så vi behöver inte säga vår avsikt. Ett annat fel som folk gör när imamen gör iqama, att de står och mumlar massa saker, så gör de dua och håller på. Det här är också, det har ingen sunna. Och imamen kanske har sagt Allahu Akbar, han har börjat bönen. Och de står där och säger mumlar massa saker och gör dua och så vidare. Det här har inte heller någon som helst grund i religionen. Utan om imamen säger Allahu Akbar, så ska du säga Allahu Akbar direkt efter honom. En annan grej som folk kanske inte tänker på, det är det här med att göra dhikr i bönen. När man säger Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida. Man får inte säga dem i fel tillfälle. Alltså, till exempel, när du går ner i ruku, att du säger Allahu Akbar när du har kommit ner i ruku. Du ska säga Allahu Akbar när du börjar gå ner i ruku. Och samma sak gäller imamen. Sami Allahu liman hamida, när du börjar gå upp från ruku. Och vissa gör fel, de går upp och när de är helt raka säger de sami Allahu liman hamida. Det är fel. Samma sak när man Allahu Akbar, när man går ner i sujud, upp från sujud. Det här börjar man att säga när man börjar att röra sig. Taib. Inte när man är färdig med själva rörelsen. Det är också fel, som vissa gör, att de springer till moskén. Om imamen gör adhan, eller han hör iqama, så springer han till moskén. Det är också fel. Profeten sa som var förbjudet. Han säger gå lugnt till moskén. Fridfullt. Om det du har missat tar du igen. Det du hinner ber du, och det du har missat tar du igen. Man får heller inte gå ut från moskén när man gör adhan. Utan en giltig orsak. Som vissa, de går dit, de ska bara hämta ett par nycklar. Imamen gör adhan, så går han hem. Det är fel. Utan om man hör adhan måste man be. Ett annat fel som folk gör, imamen har börjat be. Och någon kommer in i moskén och träffar en kompis. Och ställer sig och pratar längst bak i moskén. Ja, kanske slamma lek om du går och ber. Men att du ställer dig och pratar, det är fel. Du stör dem som ber. Och du missar en del av bönen. Ett annat fel, vi kan avsluta med det. Det är att folk, vad gäller när de ber i jama'a, i grupp, att de inte står i raka led. Eller de fyller inte ut, de fyller inte de första raderna först. Hänger ni med? Du måste fylla rad 1 innan du börjar med rad 2. Du kan inte börja med rad 2 innan rad 1 är full. Så det här är en jätteviktig punkt. Och att man står nära varandra, rakt. Som Anas radiallahu anhu berättar, att profeten som brukade säga aqimu sufufakum, rätta ut era rader, för jag ser er bakom min rygg. Och det här var också ett av miraklerna, att profeten som kunde se bakom sig i bönen. Och då så sa Anas radiallahu anhu att när den här beordringen kom så brukade vi sätta våran axel mot personens axel som stod bredvid, och våran häl mot personens häl. Och den hadithen finns i Bukhari. Så det som är sunnan när man står i bönen, att man sätter axel mot axel och häl mot häl. Men så sa Anas, men idag, alltså lång tid efter att profeten hade dött, alaihissalam, så är folk som mulor, ni vet, mulor, det är en slags åsna kan man säga. De flyr, om du försöker sätta foten bredvid hans fot så flyr de. Men det här sa Anas, vad ska vi säga idag då? Folk blir galna nästan om du försöker sätta foten nära hans fot. Vissa kanske till och med slår, och någon hade slog med käpp. Så alla han måste, eller de går åt sidan. Det är helt fel. Och profeten sa sen ändå också en hadith att ni ska stå så här, eller så kommer Allah att splittra mellan era hjärtan. Så det är mycket allvarligt, säger ulema, att Allah ska splittra mellan muslimernas hjärtan, få dem att ha hat mot varandra på grund av en sån här sak. Och det här bevisar också att de yttre gärningarna påverkar det inre. Våra kärlek till varandra påverkas av det som vi gör. Och ingen ska säga att det här är någonting litet och så vidare, utan det här är viktigt. Och såna här små saker kan leda till hat mellan muslimerna. Så låt oss hålla fast vid den här sunnan, att man står axel mot axel och fot mot fot. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.